Ja, idag blir det en annan utflykt från den euklidiska geometrin. Vi ska ta en liten titt på den hyperboliska geometrin. Där kommer gå in och ändra på det Euklides femte postulat. Först litet skämt där om axiomen. Det var någon känd matematiker som för länge sedan poängterade det här att axiom, handlade ju om logik, ha någon slags fundament för teorin och sen utifrån det göra logiska slutsatser. Och han menade att man kan byta ut egentligen det här vi pratar med punkt, linje och cirkel mot vilka ord som helst. Stol, bord, öl, sejdel. Mellan två skilda stolar finns alltid ett bord. Ja. Så till varje stol och en del av ett bord finns alltid en ölsejdel. Ja, det låter ju logiskt. Det viktiga det här när man skapar en teori, det är ju då att det inte ska finnas några motsägelser. Och sen kan de få handla lite om vad som helst. Och modellerna har man för att visualisera geometrin. Jag har gjort en sammanställning där i mitten på sidan 1. Vi har bekantat oss med den euklidiska geometrin och där är ju då det här femte postulatet genom en linje. Vi har en linje L och en punkt P utanför. Där då finns det en linje genom P som inte skär L. Vi har sett att vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader. Det var väl den 32 satsen eller något. Och två trianglar med samma vinklar kan ha olika arier. Ja, det kan nog vara likformiga. Till vänster har vi ju något som också vi är rätt så kanske då kan ta in eftersom vi lever på ett klot är ju den sfäriska geometrin. Hade vi lite om i kapitel 1. Linjerna får där bli storcirklar. Vi har ett flygplan som passerar Växjö så kan man ju tycka att det ser ut som att det åker på en rät linje men utifrån yttre rymden så är det ju en bit av en storcirkel. Och där visar det sig då att alla linjer genom en punkt P skär en given linje L. Så är det ju på ett klot. Och vinkelsumman i en triangel blir 180 grader, det tog vi något exempel på. Och om man väljer radien lika med 1 så kan man visa att arean faktiskt är lika med det vinkelöverskottet, alltså det som är mer än 180 grader. Det ger arean för den här sfäriska triangeln då. Om radien är 1. Man brukar kalla det där för vinkeldeffekt. Jag har gjort ett exempel där. Två räta plus någon alfa. Och det är ju den summan av de tre är större än pi. Och den skillnaden där är just lika med arean. Om r är lika med 1. Om man ska ta reda på en allmän sfärisk triangel så får man använda analys för att beräkna vinklar. Vi pratar ju om här med vinklarna så menar vi ju vinkeln mellan tangenter. Va? Vinkeln mellan tangenterna. Ja, och så kommer vi då till hyperbolisk geometri till höger där. Och då är det postulatet så här, åtminstone två linjer genom P skär ej L. Det visar sig sen att det blir oändligt många, men vi börjar med det. Åtminstone det är postulatet, eller axiomet, åtminstone två linjer genom P skär ej L. Och där har jag redan visualiserat detta med en modell som kommer på nästa sida. Så vi kan vänta med figurerna där. lite grann. Vinkelsumman i en triangel är nu, visar sig vara mindre än 180 grader. Och om man väljer längdenheten på rätt sätt så kommer arean också denna gången bli vinkeldefekten. Men nu är det alltså summan av pi minus vinkelsumma. Den är ju nu positiv och kommer specificera arean. Ja, det är lite skruvat men det är helt logiskt. Det är ju någonting för en matematiker att utforska. Vad händer? Vad får vi för slags teori om vi säger istället att åtminstone två linjer genom P skär ej L? Det är ju spännande att utforska. Sida 2. Kom ihåg att Euklides faktiskt inte använde sitt femte postulat förrän i sats 29. Han ville, det sägs ju att han tyckte inte om det där att det var ett axiom. Han ville bevisa det, men det verkade ju inte gå och i sats 29 fick han använda det. Så vi förstår att en hel del är mellan hyperbolisk geometri och euklidisk är densamma. Det finns en kärna där som är densamma. Man brukar kalla dem för neutral geometri. Kongruensen till exempel. Men vi förstår ju också att vi ser ju här också att en del är väldigt annorlunda. Okej, nu vill vi visualisera det här då, och då behöver vi modeller och jag ger tre stycken här. Två förknippade med en och samma franska matematiker, Henri Poincaré, som levde för lite drygt 100 år sedan. Först hans övre halvplan, där alltså det är ett vanligt koordinatsystem med y ska vara större än 0. Och nu måste vi specificera då vad vi menar med linje. Jag tar två punkter där i det halvplanet. Och en linje genom P och Q är då denna, en halvcirkel med medelpunkt på x-axeln. Eller som till vänster där vi har två punkter som ligger vertikalt, R och S, så är det då en rät linje. Och där har jag något problem på veckoproblem där som du kan göra nu. Du kan ta tre punkter och nu försöka då med hjälp av passaren rita den hyperboliska triangeln för tre punkter i det övre halvplanet där. Ja, just det. Vad var det? Det var linje. Vi har ju sagt nu då att linjerna ska vara halvcirklar med medelpunkt på x-axeln. Ja, om du tar två punkter, vad hittar du där? Hur börjar du åt för då för att hitta den där medelpunkten för den där cirkeln? Jaha, då kanske ska det här vara linjen? De är ju inte linjen. Nej, men det är någonting som visualiserar det hyperboliska geometrin. Och jag tycker du ska tänka på en sak som man minns när man alltid sett kanske någon gång något mynt som legat på botten av en sjö. Och det ser ju ut att ligga någon annanstans än vad det verkligen gör. Och det beror ju på att ljuset bryts när det går från ett medium till ett annat. Och man kan ju faktiskt visa att om man har kanske en mjuk övergång istället, det är en skarp gräns, vatten, luft. Men om man hade en mjuk gräns med ett ändrat brytningsindex så kan man under vissa omständigheter då få att ljuset går i längs ett cirkelbåg. Så för ljuset så är ju då det, säga, den räta linjen i sin citationstecken för ljuset är ju någonting som är krökt eller böjt. Så det finns all anledning att intressera sig för sådana här modeller. Jag vänder blad till sidan 3. Och här kommer då en annan modell som inte är kanske min favorit direkt. Kleins modell heter den. Och där säger man att linjerna är kordor inne i en cirkel. In i en cirkel. Och här ser vi ju också, vi har en linje L där och en punkt P utanför. Och det finns ju flera kordor som går genom P som inte skär L. Ja, du kan ju gå tillbaka till den förra modellen och också ta en punkt utanför halvcirkel och se om du kan hitta linjer då som inte skär den givna linjen. Det är inte så svårt. Det som inte är så tilltalande med den där Kleins modell, det är ju att det ser ju ut, alltså om vi tar trianglar då, så blir de, ser ju de ut i den här modellen som vanliga trianglar. Euklidiska trianglar. Så man kan ju inte lita på vinklarna där då riktigt. Det här är en lite mer avancerad sak. Man får använda då koordinatanalys och sånt där. Så att, nej, tycker inte den är så pedagogisk i det här sammanhanget. Men det är däremot nummer tre. Och som är väldigt påtaglig. Och på slutet så ska vi göra några övningar där med den här Poincarés cirkelmodell. Och då tänker vi oss det inre av en cirkel, x2 plus y2 är lika med 1. Och vad är nu, tar vi två punkter in i det som inte är, ja, de ligger, är de på en diameter, de där P och Q, då blir det linjen en diameter. Men linjen genom P och Q är den unika cirkelbåge som är ortogonal mot den givna cirkeln. Och vad är nu ortogonal? Jo, det är alltså att tangenterna för de här två cirklarna är bildar då det är rät vinkel mellan varandra. Det är alltså 90 grader. Det betyder ortogonal. Jag har satt ut rät vinkel där när de där två cirklarna möts. Vi vet då både i euklidisk och hyperbolisk geometri och så är ju ett axiom. Givet två punkter finns det precis en linje som går genom de där punkterna. Så om det här ska vara en modell så ska det alltså vara då som står en unik cirkelbåge. Och det ska vi se. Sen är det ju ett jobb att kontrollera nu så att i de här modellerna att alla och axiomen är uppfyllda. Det gör vi inte här, men det kan man göra för de här tre. Man kan ju tänka så här att man i den här cirkelmodellen gör radien större och större och större. Och är lokalt då så kommer ju de där cirkelbågarna att bli mer och mer som räta linjer. Så det finns ju en mjuk övergång från hyperbolisk till euklidisk geometri. Och hade vi tagit cirkelmodellen, håller en punkt fix, men ändå ökar radien. Ja, då kommer vi ju få ett halvplan som vi hade i ettan där. Så de hänger ihop lite de där modellerna. Ja, det var lite om modeller. Nu kommer två, tre sidor som är rätt så teoretiska. För vad jag är ute efter här är att ändå visa att vinkelsumman i en triangel är mindre än 180 grader i hyperbolisk geometri. Rätt så teoretiskt och de frågor jag har sen på veckobladet, de handlar om det som kommer sen på sidan 7, 8, 9. Och det är den här cirkelmodellen, vissa konstruktioner i den cirkelmodellen. Så om du vill så kan du faktiskt, och där behöver man egentligen inte tänka på hyperbolisk geometri där direkt om man inte vill i de där cirkelmodellen. Men här tar jag nu då lite om går lite på djupet här för i alla fall för en sats om den här utgående från det här hyperboliska parallellaxiomet. Och jag ska då visa att det finns en triangel med positiv defekt då. Jag följer en bok som är rätt så avancerad för den, på det sättet att den Ramsey och Richtmyer, den bygger på att man har läst lite analys. Men det ska vi inte behöva här. Men en sak kan vi väl vara klar över. Om vi ska tro nu på det här axiomet att det finns mer än en linje som inte skär en given linje. Så har jag då en punkt B på en linje M. Jag tar bara strålar här som står åt ett håll här. M kallas den och sen går jag upp en sträcka Y och till en punkt A. Och där ska ju då genom den finnas åtminstone två linjer som inte skär den här M:et. Och då måste det finnas en stråle där K, där vinkeln, jag kallar den för täta noll, den är mindre än en rät och K skär inte M. Jag har gjort den lite krokig där för att visa på detta. Och här finns nog en väldigt viktig vinkel i det här sammanhanget som kallas för parallellvinkel alfa, som utgör den minsta övre begränsningen till vinklarna vi har som ger skärning av M. Ja, vad betyder det nu då? Jag tittar på min linje under där. Vi har alltså vinkel 0, då går vi direkt ner till B va, från A. Sen kan vi då skär vi och skär vi och skär vi och sen kommer det till ett speciell vinkel alfa, parallellvinkeln. Ovanför där, som i täta noll då till exempel, då skär vi inte M. Och den här alfa, det måste ju då vara mindre än pi halva. Skär strålen med vinkel alfa linjen M? Nej, det kan den inte göra va? Kan vi göra ett litet motsägelsebevis. Hade den skurit, ja då skulle jag ju kunna ta en punkt bortom där och få en vinkel som är större än alfa och det skulle skära. Nej, det kan vi faktiskt utesluta. Så den kallas för, man säger att den där vinkeln alfa är, då vinkeln är alfa säger man att K och M är asymptotiska till varandra. Du skulle ju kunna titta i de här modellerna, vilka är nu de här asymptotiska? Ja, man kan ju säga att de skär varandra i oändligheten då. Och om de är asymptotiska. Och vad är nu oändligheten i våra tre modeller? Ja, det är inte speciellt klart, men det är faktiskt randen. Och vad hade vi för det? Vi hade en x-axel i Poincarés övre halvplansmodell. Och sen hade vi cirklarna i de två andra. Så asymptotiskt, det betyder det att man skär där så att säga. Och jag hade någon sats där ovanför, men det kanske vi kan hoppa över. Det är som så att den där parallellvinkeln beror bara på avståndet mellan A och B. Man kan studera kongruenta trianglar och resonera kring detta. Så man kan prata om kongruenta trianglar också i hyperbolisk geometri. Ja, då finns det, här kommer satsen där som jag egentligen vi skulle ta en liten titt på. Andra halvan av sidan 5. Det finns en triangel i det hyperboliska planet med positiv vinkeldefekt. Nu Detta blir alltså en konsekvens av det här hyperboliska axiomet. Positiv vinkeldeffekt, det betyder här alltså att vinkelsumman är mindre än 180 grader i triangeln. Ja, jag har en figur på nästa sida här. Ja, det är lite vinklar och lite olikheter här. Vi vet nu att den där parallellvinkeln är mindre än pi halva. Jag väljer en vinkel, epsilon, den kan vara liten den, sådan att epsilon är mindre än alfa, men den är och den är också mindre än pi halva minus alfa. Du kan titta på figuren på nästa sida. Där har jag skickat ut den där L, kallar jag det nu, asymptot till M. Och sen vinkeln B och C är... nu ska vi se så jag får det rätt. B och C är alfa minus epsilon. Japp. Och sen gör jag som så att vi väljer D. Så vi skär där och vi C. Men sen väljer jag D ännu längre bort så att ACD är likbent. Det vill säga AC är lika med CD. Och så ritar jag då linjen AD också. Och sen säger den lilla vinkeln C och D, den kallar jag för beta och den måste vara mindre än epsilon den med. Och ja, den måste den ju vara eftersom det var upp till L där som det ska så att vi har inte skurit än så beta måste vara mindre än epsilon. Vinkeln BAD är mindre än alfa. Ja, det måste det av samma skäl vara. Och sen så tittar jag då i vinkelsumman i triangeln BAD. BAD. Jaha, vad finns det i den? Ja, den måste vara mindre än pi halva. Ja, det är den där räta vinkeln där. Och den där vinkeln BAD är mindre än alfa. Ja. Och beta som vi har där borta vid D, den är ju mindre än epsilon. Så allt sammantaget måste den här vinkelsumman vara mindre än pi halva plus alfa plus epsilon. Så defekten, den måste alltså vara större än pi minus den där summan. Och då kan jag skriva detta som pi halva minus alfa minus det där lilla epsilonet. Och kom ihåg att vi skulle välja epsilon mindre än pi halva minus alfa. Så, som en logisk konsekvens av det här femte postulatet, hyperboliska femte postulatet, så har jag nu fått fram att jag har hittat en triangel här där vinkelsumman är mindre än 180 grader. Och nu skulle man då i en större kurs kunna här gå och visa med att alla trianglar i hyperbolisk geometri har en vinkelsumma som är mindre än 180 grader. Ja, det var teoretiskt det. Där tog vi tag i axiomet och utforskade så en bit på vägen där vad man kunde få fram för intressant utifrån det nya axiomet. Nu ska vi vara mer konkreta här. Nu avslutar vi med lite trevliga konstruktioner. Och då har detta då att göra med Poincarés cirkelmodell som vi hade innan. För målet här är att kunna dra den där, jag ska säga, mellan två punkter så var det en unik linje som var ortogonal mot den där givna cirkeln. Hur hittar man den cirkeln? Det är ju kul, intressant i sig, va? Och här följer jag en text som jag har länkat till på hemsidkursens sida. How to construct lines in Poincaré disk. Den följer jag rätt noga här. Det första vi ska göra är, nu är vi på sidan 7 överst. Och det här är lite frågor jag har, men där kan du gå tillbaks till avsnitt 2.7 i boken. För om du har glömt en del saker här, tror jag det kan vara bra. För det första ska vi lära oss att invertera en punkt med avseende på en cirkel med centrum i O. Vi vet ju på miniräknaren så finns ju en knapp 1 genom x. Om vi trycker in x och så trycker vi på 1 genom x så får vi då det så kallade inverterade värdet. Hur kan man göra detta geometriskt? Jo, vi har en punkt inne i en cirkel C med medelpunkt O. Och så drar jag en linje O, en stråle ut där, OA. Och sen så drar jag en vinkelrätt upp från denna linje tills jag träffar en punkt P. Och i P så drar jag tangenten till cirkeln där. Det gör ju att jag träffar linjen OA borta i någon annan punkt B. Som man också brukar beteckna A uppe till minus 1, alltså A-invers. Det visar sig vara lämpligt det här. Och nu får jag min fråga här som du faktiskt kan svara på. Vilket samband råder mellan OA, OB och cirkelns radie R? Och där får du titta på likformiga trianglar här. Du får titta på trianglarna OAP och OBP. Så ska det nog trilla ut. Och om A istället ligger utanför cirkeln så gör vi tvärtom. Va? Då drar vi tangent och projicerar ner på linjerna. Ja, här kommer en annan konstruktion längst ner på sidan 7. Om man låter en cirkel C' gå genom A och dess i C inverterade punkt A minus 1. C var den stora cirkeln, en cirkel där då med medelpunkt O. Och sen så är det som så, om jag har nu en cirkel som går genom A och den inverterade punkten, då kommer de vara ortogonala mot varandra. Det kom det ordet ortogonal igen, men det betyder ju bara att tangenterna är vinkelrätta mot varandra. Två tangenter, en till var cirkel och det är 90 grader mellan dem. Och det tycker jag också du ska ta dig en fundera om du förstår det. Och då får du studera trianglarna OPA och OPB. Kolla om de är likformiga och så. Så där har vi två konstruktioner. Här börjar vi nu närma oss lite det här slutmålet. Ja, på sidan 8 så skriver jag, här valde jag mittpunkten till AB som centrum för C-prim, den cirkeln. Men jag kunde valt centrum var som helst på mittpunktsnormalen och C-prim är fortfarande ortogonal mot C. Ja, det kan du tänka igenom. Här kommer sen på sidan 8 en annan konstruktion som jag tror inte vi behöver den direkt, men den var kul i sig och kul att tänka igenom för vi har lärt oss i den här kursen saker nu som vi förstår det här. Givet en cirkel C, jag är mitt på sidan 8 nu ja, med centrum i O, ja det är den till höger där ja, den cirkeln ja. Och en punkt A utanför C konstruerar den unika cirkeln C' med centrum i A som är ortogonal till C. C', ja. Det man börjar då med är att man ritar en finner mittpunkten till mellan O och A. Den kallar vi för X här. Och så ritar vi en cirkel C bis som med centrum i X som går genom O och A. Och den skär vi P. Den skär cirkeln C vid P. Och den sökta cirkeln har radie då AP. Och det har du också satser från 2 och 7 som du kan förstå att detta är den rätta konstruktionen för att göra så. Okej, som final här nu då. Sidan 9. Nu har vi vad vi behöver. Vi stod redan på en då. Det var på sidan 3, ja. Vi hade 2 punkter och det var skulle hitta den unika cirkelbåge som är ortogonal mot den här cirkeln C. Och då har vi 2 punkter A och B i cirkeln C här på sidan 9. Och då ska vi konstruera den där unika linjen, cirkelbågen då, som går genom A och B. Vad gör vi? Ja, vi tar och inverterar A. Vi kunde ta och inverterat B också, men vi tar och inverterar A. Och då hittar jag punkten A minus 1. Och sen är det då bara att hitta den cirkeln som går genom A, B och A minus 1. Den är ortogonal mot C. Ja. Hur hittade man nu en cirkel som går genom 3 punkter? Har vi lärt oss det i kursen? Ja, det har vi. Fundera på det. Ja, det var då lite om till sist då om Poincarés cirkelmodell där. Där fick vi in då den unika linjen. Ja, då är det bara ett moment kvar i den här kursen och det blir något mer kanske naturens egen geometri, möjligtvis. Broccolins och Norges kusts geometri, brutna saker, fraktalgeometri. Hej så länge!